Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Woho!
Anna.
Oh, äntligen blir det lite mer krim på agendan.
Idag ska vi ut och veva.
Mm.
Det ska svingas batong.
Gapas.
Det ska gapas och skrikas och bengalerna ska fladdra och vina kring öronen på oss.
Mm. Kan det bli en annan gatsten också?
Ja, det kan det. De gör så ont att få på smalbenen.
Ja, de gör ont att få på smalbenen och framförallt så tycker man det är väldigt obehagligt när man ser dem komma farandes i luften rakt mot en tant med rullator eller något sånt där. Det är också ganska obehagliga scener. Det kommer vi till
exakt
i det här avsnittet.
Ja, nu fick jag också en flashback när man övar, för det vi ska prata om är ju demonstrationer.
Mm.
Jag vet inte hur du hade det på polisutbildningen, men när jag gick där då hade man en demonstrationsövningsdag.
Ja.
Där man stod och sulade bakpotatis, okokt bakpotatis på varandra, för man skulle öva liksom sköldteknik.
Aha.
Och sen skulle man då få spela demonstrant och då fick vi stå och skrika simhall, simhall. Ja. It's the true story.
Var det verkligen det bästa man kunde komma upp med?
Alltså, jag tog i vanlig ordning regi och rätta in mig i ledet.
Men vad intressant, för jag fick inte uppleva demonstrationsövningen riktigt på samma sätt. Vi fick öva demonstration med ljudet, det inspelade ljudet från Salem-demonstrationerna.
Mm.
På maxvolym. I det myllret skulle vi då träna ingripanden i folkmassa och allt det här. Det är det mest stressande jag upplevt i hela mitt 45-åriga liv.
Och då kan jag säga, Anna, förmodligen en av rösterna du hörde skrikande i panik från Salem-demonstrationerna var Lena Ljungdahl.
Ja, jag fattar. Alltså, det sjuka var att det var just det som var så stressande. För att ljudvolymen var så enormt hög, men det gick inte att urskilja någonting av någonting i det oljudet. Ett enormt stresspåslag får man.
Exakt samma sak när man stod i det. Jag hör fan inte min egen. Jag hör bara mina egna hjärtslag trumma på utav bara fanders.
Herregud.
Jag hör att det här drar igång minnen och affekter hos oss båda. Och det är för att det är en väldigt, väldigt särskild tjänsteåtagande uppdrag.
Mm.
Som skiljer sig från allting annat.
Verkligen. Men ska vi börja från början kanske? Lotsa in lite grann till begreppet.
Mm.
Vad har vi på definitionen?
Ja, men vi har ju grundlagsskyddade rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Det är ju de som faller in under det här.
Mm.
Och bara för att man har frihet och rättighet så har man ju då inte automatiskt ett skydd för att bli straffad om man skulle begå brott. Definitionen då, de här demonstrationerna, polisiärt sett, det är ju att människor utövar sin rätt att demonstrera, att mötas och att uttrycka sin åsikt.
Och att de gör det i grupp.
Ja, och det kallar man för en allmän sammankomst. Nu blir det lite definition, det blir lite juridik, det blir lite allt möjligt här, bara för att ni ska förstå. För att jag vet att när folk tittar på tv, läser sina tidningar, så har jag själv fått svara på frågor så många gånger. Hur fan kan man tillåta den här skiten? Varför upplöser man inte det här? Och det är för att det här är så oerhört reglerat, helt enkelt. Och det är en sån långtgående rättighet att få demonstrera.
Men samtidigt så kan man ju förstå bilderna av de här demonstrationerna som spårar ur när det blir upplopp och grejer. Alltså, man kan ju verkligen ifrågasätta rimligheten i att det skulle vara ett sanktionerat fenomen. Alltså att man får hålla på så här.
Mm. Och polisens roll i det här då, det är ju för att framförallt för att se till att alla får uttrycka de här rättigheterna. Och i det ska de på något sätt skapa praktiska förutsättningar för att det ska gå att genomföra på ett ordningsamt och säkert sätt för både de som är med, de som ska demonstrera emot och tredje person som råkar vara på plats. Och sen ska de också vara beredda på att lagföra brott, om det är några brott som begås. Vi kommer komma in på det senare, vilka brott som ofta begås.
Men, ska vi prata lite grann om uppkomsten av fenomenet också? Det har ju liksom inte alltid varit en självklarhet att samla folk till demonstration. Och vi har ju inte alltid haft det här reglerat i lag, eller så att säga att möjligheten att få göra det heller.
Nej.
Det var faktiskt först på 50-talet som det kom, alltså 1950-talet som det kom en lag som reglerade det här med församlingsrätten. Och i det här så ingick ju då bland annat demonstrationsfriheten. Men har du någon aning om vilka som har legat lite i bräschen för den demokratiska form av demonstrationsfriheten som vi har idag i Sverige?
Oj, nej.
Jag kan säga så att om man läser på lite, googlar runt lite, så kan man hitta att det är arbetarrörelsen i Sverige som har liksom banat väg.
För... första maj.
Ja, men exakt. Vet du när första maj-tåget arrangerades?
Nej, du sa 50-talet någonstans.
Ja, då fick vi ju liksom lagstiftning. Men det här skedde redan i slutet på 1800-talet. 1890-talet. Det var 50 000... människor som slöt upp i tåget. 50 000, Lena. Är det inte kittlande siffror ändå?
Nej, men jo.
Arbetarrörelsen, men också faktiskt kvinnorörelsen, har ju drivit kampen om att få mötas i grupp och få utlopp för sina åsikter.
Ja.
En väldigt viktig historisk händelse.
Och det är ju alltså det vi som människor för. Och polisen, jag tror att jag har hört Stefan Hector, det är en person som väldigt ofta är kommenderingschef. Jag tror att han har uttryckt att polisen är politiskt färgblind. Alltså de ger fulla fan i vad själva budskapet är, men den yttre gränsen går vid brott. Alltså begår du brott så som hets mot folkgrupp till exempel, där går gränsen. Men fram till gränsen för brott går, så lägger sig polisen inte i vad du pratar om. För det ska polisen inte göra, helt enkelt.
Precis, och det faller ju inom ramen för vår yttrandefrihet ju.
Ja. Ja, men bra. Och vi pratade ju då att det är i grundlagen. Trots detta så ska man då söka tillstånd för att anordna allmän sammankomst. En allmän sammankomst, man kan säga förenklat, att det är någonting som anordnas för allmänheten, eller att åtminstone allmänheten har tillträde till den. Det vill säga, du behöver inte söka tillstånd hos polisen för att ha en privat fest.
Just det.
Och tillstånd ska sökas om detta kommer att ske på en offentlig plats. Och till tillståndet så kan det då tillkomma regler för vad du får göra och vid vilka tidpunkter, vilka platser ni får vara på och inte får vara på. Och det här handlar ju om att polisens roll är att skapa praktiska förutsättningar för att det här ska kunna ske på ett säkert och ordningsamt sätt. Däremot så är det svinsvårt för dem att neka. Alltså det ska så fruktansvärt mycket till att neka en demonstration. Och det handlar ju alltså då är det ju, alltså om det bara säger att det går inte att genomföra ordningsamt och säkert. De får till exempel inte åberopa resursbrist. De får inte åberopa att det har varit våldsamt innan, om det inte har varit så här superfara för folks liv.
Nej, men exakt. Det är extremt svårt, eller sällan, som det avslås. Men däremot så är det ju viktigt det här med reglerna som då sätts upp. För att ofta kan det finnas ett önskemål om att få hålla sin demonstration på en viss plats som kanske har ett liksom symboliskt värde. Och det kan ju innebära en förhöjd risk för problem, så att säga, ordningsstörande fenomen. Och då kan ju det vara ett sånt exempel som vi är inne på, att man får demonstrera men inte på den föreslagna platsen.
Exakt. Det kan vara så här, ja ni får göra det, men på det här sättet vid den här tidpunkten.
Mm.
Sen, det är väldigt svårt att neka för polisen. Däremot så har de möjlighet att upplösa en allmän sammankomst.
Mm.
Och då är det om det börjar bli svår oordning på platsen. Alltså det börjar bli upplopp. Det begås brottsliga handlingar. Eller alltså på en nivå som är helt ohållbar. Mm. Eller om det innebär väldigt allvarliga trafikstörningar, då har också polisen en möjlighet att upplösa en allmän sammankomst.
Just det.
Mm. Lite om det, för det är, jag vet att det här kommer frågor och att det kan kännas i magen förjävligt att några som står långt ifrån mig åsiktsmässigt ska få rätten att uttrycka vidriga, hemska och så vidare åsikter. Men det får de alltså. Men de kommer också att kunna lagföras för brott om de inte håller sig inom ramen för vad lagen säger.
Men ska vi prata lite grann om vad det kan vara fråga om för typer av brott då? Vi har ju varit inne på det här med upplopp. Våldsamt upplopp till exempel.
Ja, den är ju skitjobbig kan jag känna. Jag får direkt flashbacks till Salem-kommenderingarna. Det var ett av varit väldigt mycket såna här reclaim the streets.
Ja. Ja, gud,
alltså när man kom till arbetsplatsen en sån dag, vi ska prata lite om polisens olika taktiker, men de dagarna man visste att det var demo på schemat och att det var reclaim the streets eller något liknande.
Mm.
Alltså då pussar man en extra gång på de man tycker om.
Mm.
Och sen är det tandskydd och man kikar den här väskan och det är benskydd och det är hjälm och då flashar det upp massa bilder framför en på kollegor som har blivit skadade och fått tänderna utslagna och lår. Men alltså det är helt sjukt.
Det är helt sjukt.
Och någon ska ju göra det.
Ja, vi var ju inne på det här med Salem och jag tror kanske inte det är jättemånga som får upp bilder av hur det såg ut där, för att det är helt enkelt inte rapporterades så mycket om det i media, så som till exempel Göteborgskravallerna.
Ja,
det kan ju de flesta relatera till och känna kring.
Mm. En
otroligt obehaglig miljö både att jobba i men också för tredje part. Det vill säga de som inte har valt att demonstrera eller ingå i ett upplopp.
Mm.
Jag läste faktiskt för ett tag sedan att man har beforskat lite grann det här, alltså våldsgraden i de här sammanhangen. Och det har stadigt ökat successivt. Mm. Alltså de här, när det väl blir upplopp så kan man då tänka sig att det blir mer och mer och grövre våld involverat.
Ja. Och våldsamt upplopp är ju då när man stör allmän ordning genom någon form av våld mot person eller egendom. Och det är ju som att man nästan känner i en demonstration att nu, jag har själv varit på plats privat och bara känner att det är dags att gå hem.
Ja, precis.
Alltså nu, det är som att det blåser in en kall vind bara.
Och man känner att det gungar liksom. Alltså det är bara när första stenen kommer, eller när första, alltså det brukar vara en sån här avgörande liksom händelse nästan.
Ja, visst.
Och sen tippar det över.
Mm. Ja, det som reglerar ganska mycket kring allmän sammankomst och tillstånd och maskeringsförbud har vi ju.
Mm.
Allt det där regleras ju i ordningslagen. Så de som jobbar mycket med kommenderingar är väldigt duktiga på ordningslagen. Maskeringsförbudet säger ja, det är maskeringsförbud vid ordningsstörning, när det är våldsamt, vid skadegörelse och så vidare. Det gäller inte de som är maskerade av religiösa skäl, eller om man kan faktiskt söka tillstånd om att få ha en viss maskering vid någon viss typ av allmän sammankomst.
Mm.
Men brott mot ordningslagen är ju en av de lagarna som gäller här. Vi var inne på våldsamt upplopp. Sen har vi såklart skadegörelse när de bara drar genom stan och slår sönder bilar, skyltfönster, allt som kommer deras väg.
Alltså om man har varit på en sån här plats där ett upplopp har skett och de här folkmassorna har dragit fram och haft som på sin agenda att förstöra egendom, så är alltså det är så jädra deppigt. Alltså det är så många som drabbas liksom av det här. Näringsidkare och privatpersoner och enorma summor pengar faktiskt.
Nu blir det ganska deppigt. Det låter ju lite som att vi tycker att demonstrationer är djävulens påfund. Vi är ju för våra grundlagsskyddade rättigheter, och i, efter pausen ska jag intervjua Meta vad som händer med alla de som inte har ont uppsåt utan faktiskt är där för att bara utnyttja sin rätt.
Mm.
Men likförbannat, det begås oftast en väldigt mängd, stor mängd med brott vid vissa demonstrationer. Och vissa går fridfullt och ordningsamt till, såklart.
Man kan väl säga att den stora merparten går ordningsmässigt alldeles utmärkt tillväga.
Sen har vi ju våld och hot mot tjänsteman. Och den lagen har också förstärkts från... Ja, det är lite drygt ett år sedan som vi fick ett nytt brott som heter sabotage mot blåljusverksamhet.
Mm.
Som ger ett förstärkt skydd. Och det inkluderar även till exempel ja, men, räddningstjänsten, brandmän och ambulanspersonal. Och det är när man använder våld eller hot om våld mot personer som utövar sin verksamhet, alltså en blåljusverksamhet.
Mm.
Att man tillgriper eller skadar fordon eller andra hjälpmedel som blåljusverksamheten använder sig av. Eller att man vidtar någon annan otillbörlig åtgärd mot blåljuspersonal. Då kan man helt enkelt bedöma för brottet sabotage mot blåljusverksamhet.
Var inte det här något som seglade upp i samband med Husbykravallerna? Eller har jag drömt det?
Jo, det stämmer. Och att det har krypit på mer och mer. För polisen har ju alltid varit the bad guys i ögat av antagonisterna. Alltså när polisen kommer, farbror blå svänger in, lagens långa arm, då är ju de en motståndare. Däremot så har ju ambulans och räddningstjänst under lång tid varit ganska fredade.
Mm.
Däremot när det börjar hagla rännsten i huvudet på brandmännen som står och släcker bränder, då började man ju då få lägga om taktiken. Då ska polisen skydda brandmännen också, utöver.
Ja, men det är ju helt otroligt. Och grön laser och sådär, attacker har det ju varit tal om
helt
också.
Rätt. Mm. Och sen så har vi det här, frågan är ju hur mycket man får motdemonstrera.
Mm.
Alltså de som har sökt tillstånd för att uttrycka sin åsikt och mötas och demonstrera, då har ju lika stor rätt att säga emot.
Mm.
Många motdemonstrationer kräver också tillstånd, för det är ju också en allmän sammankomst.
Mm.
Så man har ju gått i att söka tillstånd där. Det är ett brott att störa en allmän sammankomst.
Just det.
Så att du får skrika, du får bua, du får bete dig, men det finns en gräns. Du får inte störa ut en annan demonstration. Det är i sig ett brott.
Mm.
Ska man tänka på. Och sen skulle jag bara vilja säga att det är jättesvårt att som personal från polisen på plats bedöma. Det finns ju ett beslut i stort, men jag kan ju se massa brott som begås, våldsamma upplopp, skadegörelse, någon är maskerad, någon bryter mot ordningslagen, någon stör allmän sammankomsten. Så det handlar ju extremt mycket om att dokumentera. Och man gör ingenting på eget initiativ där man rusar in och gör egna små vendettor för att man ska gripa gärningspersoner. Det är kaos på de här platserna.
Ja, det är det. Och det kan samtidigt vara ganska utmanande, för att det är ju inte nödvändigtvis så att det är kaosartat hela vägen längs den här demonstrationstidpunkten så att säga. Och stå då och ingå i en sån kommendering och se brott begås. Alltså det kan vara ganska svårt att faktiskt hålla sig, stick to the plan så att säga.
Ja. Helt riktigt. Vi kommer alldeles strax komma in på polisens arbetstaktik. Men Anna, jag vet att du har kikat, det finns ju en del forskning faktiskt på ämnet.
Ja, men det gör ju det, och det är ju framförallt då så kallad kravallforskning. Man är ju naturligtvis intresserad av att förstå vad det är som driver de här människorna i de här sammanhangen som övergår någonstans från en åsiktsyttring till ett våldsamt beteende.
Mm.
Och den här forskningen, den är ungefär, man har beforskat det sedan ungefär 100 år tillbaka, och det är framförallt psykologisk och beteendevetenskaplig forskning det handlar om, och det är ju kanske inte så himla konstigt. Man vill ju då förstå de här beteendena. När det gäller svensk forskning, då har man ju tittat bland annat på Salem, då har vi pratat om Göteborgskravallerna, men också djupdykt i fenomenet fotbollshuliganism, fängelseupplopp och några fler såna här företeelser. Och då har man ju funderat på hur kan man förklara det här beteendet? Och då har man liksom växlat här lite mellan kollektiva teorier, alltså att det handlar om mekanismer i en grupp till att det kanske snarare är individuella förklaringsmodeller. De tidiga teorierna, de tog sikte på att det här handlade om gruppens psykologi och att det på något sätt bygger på att man har en stark ledare och man som individ i den här gruppen då kan liksom gömma sig i gruppen och bakom den här ledaren och då bete sig våldsamt till exempel. Men idag då pratar man faktiskt mer om att det handlar om att man utvecklar en social identitet i gruppen som bygger mer på tillhörighet. Och att man då ersätter på något sätt sina egna personliga värden. De som man har på måndag morgon när man går till jobbet så att säga. Förstår du?
Mm.
Och dessutom så tänker man sig då att den här sociala identiteten som man får i ett sånt här sammanhang är mer påverkansbar och föränderlig. Och det kan innebära att om man möts av polis som har så att säga sin ribba högt, eller vad ska man säga, som har en offensiv approach. Och som kanske tolkar in att i den här gruppen kommer det snart bli problem och det kan bli problem för tredje part. Och det någonstans blir liksom konfrontation. Då kan man själv då som individ i gruppen också accelerera upp i sitt våldsbeteende på ett sätt som man aldrig skulle göra liksom utanför den här gruppen. Det är ganska intressanta mekanismer tycker jag som spelar in här.
Verkligen. Du kommer njuta av Metas intervju efter pausen. Det här är ju hennes expertområde med sociala identiteter och ja, men den här typen av problematik. När jag går emot min egen, när jag skapar mig själv en ohelig allians helt enkelt.
Ja, men precis.
Super intressant. Och när forskning, apropå forskning, polisen startade ju en särskild taktik. Den heter särskild polistaktik, ett koncept.
Just det.
Som också är grundad i forskning. Alltså hur man ska jobba vid det här.
Ja, men exakt. Och det här är ju ett resultat kan man väl säga av Göteborgskravallerna. Man insåg då att vi behöver ett metodstöd liksom, för att jobba med de här lite mer svåra situationerna eller vad vi ska kalla det. Och det som du säger, det har sin grund i vetenskap. Så att det är ett beprövat arbetssätt. Och det går ut på att man kan jobba då dels uniformerat eller civilt. Det finns liksom tips och tricks för alla delar liksom i de här situationerna skulle man kunna säga. Men man utgår från några olika grundläggande principer som man då kallar för konfliktreducerande. Det ena handlar ju då om kunskap. Alltså polisen behöver jobba kunskapsbaserat och hålla sig ajour med vad forskning säger. Och alla som också ska ingå i en sån här kommendering då behöver känna till konceptet. Man behöver vara förtrogen liksom med arbetssättet.
Och vi har ju alla gått SPT-taktiken helt enkelt. Och sen får man en olika roller inom taktiken.
Precis.
Mm.
Vi ska också jobba underlättande. Det vill säga vi ska underlätta för de här som ska demonstrera att faktiskt uppnå sina legitima mål.
Mm.
Och det är väl det som vi har varit inne på lite grann här. Att man har rätt att yttra sin åsikt inom vissa gränser. Och man har rätt att förflytta ett demonstrationståg till exempel. Och det måste vi underlätta för att då minska liksom, risken kanske för våldsamheter och konflikt. Vi behöver också vara duktiga på att kommunicera. Och det här handlar ju också om att kommunicera för att då undvika konflikter och friktion helt enkelt. Mm. Vi har det här begreppet som vi kallar för differentiering. Och det går ju ut på att vi måste se alla individer i den här folksamlingen och försöka differentiera dem. Det vill säga försöka skilja ut de som vi ser tecken på att vilja vara ordningsstörande helt enkelt.
Mm. Alla i ett demonstrationståg är inte där med samma agenda.
Exakt.
Mm.
Och man skulle kunna säga att det finns två hållningar här. Man kan ha en avvaktande strategi eller man kan ha en offensiv strategi. Och man kan växla mellan liksom, de här två. Men målet är i alla fall att personerna som ingår i den här folksamlingen själva då ska känna ansvar. Och ta ansvar för att bete sig helt enkelt.
Mm. De här olika rollerna då, som allting annat snutigt så har de ju coola namn. Det finns ju Delta och det finns Romeo och det finns Kilo och så vidare. Vilken ingick du i?
Jag är ju Delta. Ordningspolis.
Och,
ja.
Och det är de som har uniform och de har, om det är riktigt jävligt, sköld och svingar batong. Och det är hjälm som är en stor champignon på huvudet. Mm. Och de är då till för att hålla avspärrningar och bulka upp på sidan av kanske. Kanske ringa in, putta bort. Ja, men, och de som syns väldigt tydligt utåt att de är poliser.
Mm, jag
ska
faktiskt
både skydda de som gör demonstrationerna, sig själva och tredje person.
Ja, men jag har faktiskt, jag minns inte faktiskt då vilken grupp jag ingick i, men jag har ju jobbat vid ett ganska, en ganska otäck händelse, ett upplopp i Örebro, men som civil. Mm. Men jag vill minnas, för jag var på ordningspolisen då, så att ja, jag antar att jag var, ingick i en deltagrupp fast jobbade civilt.
Ja. Jag har ju ingått i Kilo och Romeo.
Ja, just det.
Enkelt kan man säga att det är ingripande kan ske. Alltså, och det är en väl avvägd taktik. För ibland kan man se the troublemakers. Alltså det här är personen som kommer att starta det våldsamma upploppet. Eller redan har.
Mm.
Då finns det taktiker som man övar på. Hur man helt enkelt springer in i folkmassan. Och bara swappar ut en person.
Mm.
Som inte ska vara kvar där. Med det ska man ha en god dialog med kommenderingschefen och gärna dialogpolisen om det här är gott tänkt eller om det kommer göra saken än värre, om det kanske går att utreda sig till fram till samma resultat. Men det handlar mycket om ingripa, mycket om att vara där med ögon och öron, örat mot rälsen. Och framför allt min största uppgift har mycket varit att dokumentera, att vara på insidan och dokumentera. De hatar hatar oss som filmar och fotar och liksom försöker göra så att utredarna i efterhand ska kunna lista ut vad fan det var som hände.
Mm. Det man skulle kunna säga bara inledningsvis när vi nu pratar om de här olika funktionerna, det är ju att varje sån här funktion då, Romeo, Delta, Kilo, vad alla nu heter, har ju sitt utvecklade då koncept i sig.
Alltså, ja visst, man egen tränar utbildning.
Sig, ja men precis, så ska man lära sig ingripanden i folkmassor så bygger det på en viss typ av taktik som vi kanske inte ska prata om här, men som är väldigt effektiv i de här sammanhangen. Mm.
Ja, och jag ska säga att vi pratade ju, du och jag, innan vi satte på play här, eller på REC. Jag kan inte minnas något annat arbetsuppdrag än att man liksom råkade bli inkastad inom EGV-verksamheten. Men där jag har varit lika rädd som på kommenderingarna.
Nej, fy fan.
Det är den obehagligaste upplevelsen. Jag har ett starkt minne när jag springer över Hötorget i Stockholm, upp längs Kungsgatan, så ska jag korsa Sveavägen, för då har jag hört i mitt öra att det är något underläge. Någon kollega är underläge ner mot Stureplan någonstans. Och då är det lite som ett krön när man ska över Sveavägen. Jag vet inte om folk får googla. Och då känner jag bara att jag har tappat bort mina kompisar. Någon är underläge. Jag har en pepparspray i varje hand. Jag vet fan knappt var jag fått dem ifrån. Jag blöder någonstans. Jag tror att det är på händerna. Och så springer jag och tänker, jag är i en krigszon nu alltså. Mm. Det ryker och det är någon stol som brinner. Och så kommer man över kanten här och så bara ser man det här myllret.
Mm.
Folk står på knä, vet inte vem som är vad längre. Och då är det såhär, nej, jag har för dåligt betalt för det här. Jag vill hem. Jag är rädd.
Det är oerhört alltså, otäcka scener. Jag nämnde ju Örebro då när jag jobbade civilt. Och så stå där och se hur det blir konfrontation mellan i det här fallet C-supportrar från två fotbollslag, Örebro SK, Malmö FF. Vi hade en taktik, vi skulle leda de här grupperna förbi varandra, de skulle inte konfronteras, och så blir det ändå så, för att en grupp väljer att ta en annan väg än den anvisade, som det kallas.
Mm.
Och så blir det konfrontation, det här är alltså lördag eftermiddag, en vårdag i Örebro. Det är mycket folk ute på uteserveringar. Det går någon dam med någon rollator där. En mamma med barnvagn där. Och man ser då de här stenarna komma farandes i luften. Det är bengaler. Alltså det är som du säger, det är som att vara en krigszon. Och man blir så oerhört liten. Man tappar ju liksom alla referenspunkter. Du tappar din kollega. Står man där dessutom i en civil utstyrsel och ska få på dig snabbt en reflexväst för att signalera, jag är polis.
Ja, alltså, du, att springa emot, det har jag gjort i Salem. Mm. Att känna så här, nu är de ute efter mig, de har kommit på vad jag är, stenarna börjar flyga. Att springa rakt emot Delta, det är bara som en jävla vägg av sköldar och batonger. Och springa emot och bara tänka, släpp igenom mig.
Exakt.
Ska ni döda mig eller ska de mellan döda mig? Och så ska man ha någon form av så här identifieringsplagg på sig som ingen jävel vet vad det betyder ändå.
Nej. Nej, det, jag tror att du delar uppfattningen om att det här är en av de värsta upplevelserna man kan gå igenom som polis.
Ja.
Det är en farlig situation och man är liten.
Ja, jag har bevittnat hur det stod en kvinnlig deltapolis i den här hjälmen. Jag har bevittnat hur en demonstrant med en sån här, du vet, en sån här gul plastpinne som för att markera för plogningen.
Ja, just det. Ja.
Tagit en sån pinne, fippla upp, den ena demonstranten fipplar upp hennes visir med den här orangea pinnen och den andra smackar till med någon jävla påk rätt över munnen på henne.
Nej,
så hon tappar.
Herregud.
Ja? Ja, det här upprör känslor i oss och vi kommer snart få en välbehövlig paus. Efter pausen ska vi prata med våran allas egna metabroddare som har haft ytterligare en funktion som ingår i SBT-konceptet som heter dialogpolisen, som jobbar för att man ska prata och försöka bilda ett lugn. Men Anna, det finns några till roller inom SBT-konceptet som vi kanske ska nämna innan vi går på paus.
Ja, men precis. Vi var ju inne på det här med Romeo då. Ingripandeenheterna, vi har Delta, det är ordningspoliserna. Kilo, vilka är det, Elena?
Det är de som filmar och far runt civilt.
Precis.
Och griper om det behövs kanske.
Ja, sen har vi dialogpoliserna. Men sen får vi inte heller glömma bort att vi har ju många polisiära funktioner som ingår både liksom på plats i den aktuella händelsen, men också sådana som jobbar bakom naturligtvis. Vi har underrättelsetjänsten som jobbar inför en kommendering kanske och samlar på sig information. Men sen har vi ju hundarna till exempel, ekogrupperna. Och vi får inte heller glömma bort hästarna. Foxtrot.
Nej. När de dundrar fram, då viker man hädan.
Alltså det måste ju vara få saker som är så effektivt att använda i de här situationerna som hästarna. Ja. Jag skulle inte vilja stå i vägen för en sån i alla fall.
Nej. Och nu viker vi alla hädan och går på paus. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och nu befinner jag mig i en studio. Och framför mig har jag våran absoluta favorit måndagsspanare, metabroddare. Jag har bjudit in henne för att vi idag pratar om ett ämne där hon har varit expert inom polisen innan hon avslutade sin tjänst där. Välkommen, Meta.
Tack.
Idag pratar vi demonstrationer. Jag vet att utöver det så har du också jobbat mycket med våldsbejakande radikalisering. Och kära lyssnare, sitt still i båten och känn ej frustration. Vi kommer att ha ett helt avsnitt om det och då dra tillbaka in dig i intervjubåset. För då ska vi prata om ideologier, radikalisering, fundamentalism och diverse rövhattar. Men idag, Meta, sitter du här i egenskap av att du inom polisen var dialogpolis, höll på med medling. Vad är det?
Det är du. Dialog är ju när man samtalar med varandra, gärna med syftet att komma vidare i någon sakfråga eller någonting så här. Till skillnad från debatt, då man försöker liksom kanske vinna över den andra i samtalet. Och det är hela poängen med dialogpolisen. Att det är en grupp poliser som har till uppgift att föra en dialog, alltså hålla ett levande samtal med en motpart och kanske till och med medla och förhandla mellan den parten och en annan part. Och när du pratar om demonstrationer och manifestationer så är det ju oftast att det kan vara en grupp eller en människa eller en helt stor samling folk som vill en sak eller vill uttrycka någon åsikt eller skapa opinion i den där åsikten. Och den kan vara mer eller mindre extrem i förhållande till vad andra människor känner i alla fall. Och så kan det ju då förstås finnas många som tycker något helt annat. Och där finns det ibland utrymme för att det ska kunna bli våldsamheter. Om man vill något tillräckligt mycket. Och känner att våld är ett medel för att nå målet att liksom komma vidare där.
Men då fanns den här särskilda dialogpolisgruppen på plats vid demonstrationer. Mm. För att ha då det som syfte. En fråga bara inledningsvis. Har man en särskild utbildning för det här? Eller är man bara allmänt härlig? Jag till exempel skulle gärna säga till, nu går du åt det hållet och håller käft, och du går åt andra hållet och håller käft, och sen är det bra med, med det. Jag hade varit en dålig...
Inte allmänt härlig.
Nej, inte allmänt härlig. Hade du en särskild utbildning för det här?
Ja, det är en särskild utbildning. Först så ska man ju ha jobbat ett tag som polis, för att det är ju bra att förstå själva polisen först. För ofta är polisen själva den andra parten. Och det gör det ju så att man måste liksom medla mellan så att säga sina egna och den motparten eller demonstranten eller vilka det kan vara. Det är klurigt. Och då är det viktigt att själv känna till när man jobbar i det, hur organisationen funkar. Allt från liksom, vem fattar vilka beslut och vem har mandat att göra vad och hur kommer de att göra nu? Hur kommer den där polisgruppen där borta agera om det här händer och så? Så det måste man ju veta. Så man börjar med att bara vara polis. Ja. Men sen går man en till utbildning. Och det får man göra först efter att man har blivit bedömd som en lämplig. Man behöver inte vara härlig, men man behöver vara en för uppgiften lämplig människa.
Ja.
Man ska ha fallenhet för det man kommer att behöva göra.
Ja.
Man kommer att behöva ha en så hög allmänbildning som det bara är fysiskt möjligt att ha.
Och en stor portion tålamod, va?
Ja, det är ju rätt lämpligt. Det tror jag är rätt passligt ändå för alla poliser, tror jag.
Ja,
jag tror man gynnas av att ha tålamod. Men jag... Nej, jag tror att man måste vara en ganska strategisk person.
Mm.
Man måste ha strategi i blodet och tycka att det är ganska roligt med schackspel.
Mm. Ja.
Faktiskt.
Vem svarar dialogpolisen till? Vem chefar över dialogpolisen i en kommendering?
Kommenderingsledningen.
Rätt upp.
Rätt upp.
Ja.
Det kan ju vara lite olika, för alltså, olika kommenderingar och olika demonstrationer har ju olika ledningar ovanför sig, såklart. Men det är inte dialogpolisen som ensamt står högst upp och bestämmer hur saker och ting ska gå, utan man liksom andra polisiära enheter svarar uppåt mot en spindel i nätet.
Ja. Okej, skulle du kunna nämna några typexempel på demonstrationer där dialogpolisen absolut tas i anspråk?
Det är ofta politiska manifestationer där olika enheter som gör sådana riskbedömningar har gjort en bedömning att det här skulle kunna vara en fråga som väcker irritation, aggression hos folk som står runt om eller deras liksom, motparter. Någon som tycker diametralt olika. Till exempel kan det ju vara högerextrema organisationer eller högerorienterade grupper. Det är ju liksom en flytande skala eller lite grann. Som ska göra någon typ av manifestation eller marsch eller något sånt där.
Jag tror att de gillar uttrycket marsch.
Marsch brukar de gilla.
Ja.
Själv tänker jag, som jag vet inte 17 vad definitionen ska vara, men jag tycker att det är mer brukar vara en ganska lös promenad. En fri promenad, men med ett syfte att visa sig längs vägen och uttrycka sin åsikt om en viss fråga.
Mm. Okej, okay. Så här, jag ingick ju i det så kallade SPT-taktiken som polisen använder sig av inom demonstrationer. Och jag har ingått både i Kilo och i Romeo, som jag och Anna har pratat om.
Mm.
Vi kanske inte var de absolut mest populära. Alltså, det kändes som att man hade en konstant hotbild på sig.
Mm.
Dialogpolisen, jag har ju sett er, när du, alltså, de som är dialogpoliser, du har ju sagt upp dig. Men då pratar vi ju varselväst, som det står dialogpolisen på.
Mm.
Är ni poppis? Eller är ni under hot?
Dialogpolisen är inte lika impopulära som Romeo och Kilo. de är ju betydligt mer, för de bedöms ju vara av många som är i de här demonstrationssammanhangen som kompletta backstabbers och sneaky bastards.
Ja. That would be me.
That would be you.
Ja.
Medan dialogpolisen mer ses som jobbiga tomtar.
Ja.
Och man kan borsta bort liksom deras åsikt och lite så att det är larv, kort och gott. Och att de är ja, men lite så här som förskolepersonal som ska gulla runt. Liksom.
Mm. Men det kan de ju förtro.
Ja, det är väl bra.
Utmärkt.
Jag har ingen alls emot att upplevas vara en förskolepersonal som är gullig. Det är väl härligt bara.
Okej. Vi har någon form av upplevelse av att det i en och samma demonstration kan finnas ganska mycket olika agendor. Den stora massan med folk är där, de har fått tillstånd, de utövar sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt. De har ingen agenda att slåss eller att vara en allmän pucko. Och sen är det ju möjligtvis en klick som är där och bara, det kanske blir lite kurr. Det är lika bra på plats. Och så kanske det är några som är där och så tänker, här ska det bli kurr.
Mm.
Har jag rätt i analysen? Och hur jobbar ni olika med de olika liksom, agendorna?
Alltså, det där är ju rätt intressant. För att beroende på vad det är för sakfråga, om man är där för att göra att demonstrera sin åsikt kring, så kan den ju vara olika bred. Om du tar den 1 maj till exempel, så är ju det en väldigt, väldigt brett paraply.
Mm.
Under det paraplyet som är arbetarrörelsens, ska ut och visa sin åsikt i saker och ting, så går det ju att ha väldigt många olika tankar och idéer och liksom vissa enskilda frågor.
Mm.
Så att det kommer att vara jättemycket folk ute och jättemånga olika små manifestationer på olika ställen. Och vissa är stora och vissa är små och de kommer ju ha olika agendor. Men sen inom själva, om jag bryter ut och tar någon av dem, vilken som helst, i den demonstrationen som kanske består av 50-70 pers, så kan det ju finnas ett gäng som har en viss tanke med varför de är där. Och då det kan vara de som har arrangerat den, till exempel, som pratar om, eller som uttrycker sig kring den frågan. Sen kan det då förstås dra till sig människor som tycker typ så, men också har en annan agenda med varför de är där.
Ja.
Och kanske försöker sprida sitt egna budskap. Jag har varit med på demonstrationer som har blivit kapade av andra grupper. Så den började på ett visst sätt med en viss sakfråga, en grupp människor. Och sen efterhand så blev de liksom åsidosatta. Och plötsligt så började det bli jävligt mycket stök och bråk och slagsmål och rusningar och gatsten kastades. Och det var inte de som var ursprungligt, liksom, det kan vara var som helst. Men ja, klimatfråga till exempel.
Mm.
De var inte aktiva i det.
Men jag har ju själv varit på demonstration som demonstrant med mitt barn och känt, man känner ganska snabbt att nej, nu är det dags att fälla in hovarna och dra oss härifrån.
Mm.
Vi vill fortfarande vara där av en viss anledning, oavsett vad. Men man känner att nej, nu är det någon andra som har tagit över här och nu är det inte kul längre. Och nu har då några som är i samma demonstration tagit ifrån oss rätten att uttrycka vår sak.
Och det är ganska många som piggybackar på varandra i demonstrationssammanhang. För att det ligger ju i sakens natur i vissa ideologiska inriktningar att inte söka tillstånd till exempel. Att det är en principfråga.
Ja.
Att om jag protesterar mot polisen eller mot den nuvarande ordningen i samhället, då kan jag ju inte söka den nuvarande ordningens tillstånd att uttrycka mig.
Om jag är emot etablissemanget i stort.
Då kommer jag ju inte att gå via etablissemanget för att uttrycka mig.
Jag fattar.
Och då bygger ju det lite på den idén. Men sen är det ju det att den ska ju fortfarande kunna bli av. Och det gynnar ofta de här personerna som vill uttrycka sig men inte gå via etablissemanget så att säga.
Mm.
Att piggybacka på någon annans redan sökta tillstånd. Mm. Och det är taskigt mot dem som sökte tillståndet och ville uttrycka sin arrangerade demonstration och den rättigheten.
Inom ramen för de lagar och tillstånd som vi har att tillgå. Du har nämnt någon gång till mig den oheliga alliansen.
Mm-hmm.
Vad är det?
Det är när människor som har väldigt olika ideologisk inriktning och syn på vad som är rätt och fel och världen och vilka som är onda och goda, ändå går samman, trots att de egentligen borde vara dödsfiender, så kan de i en viss sakfråga gå samman och bilda en allians just där och då, för att det, just den sakfrågan, tycker de lika.
De har en gemensam fiende då?
Ja, just den. Ja. Sen kan de gå åt skilda håll och nästa dag är de dödsfiender igen.
Det här har vi ju sett exempel på i närtid.
Mm-hmm.
Jag själv har ibland konstaterat att man har jobbat i demonstrationer då, eftersom jag jobbade ibland med Kilo och Romeo. Man bara, men vad fan, nu har jag tagit dig. Du har slagits för ett idrottslag. Du slåss för minkarnas rätt.
Mm.
Du också slåss för arbetsklassen. Och nu är det lite högersväng också.
Mm.
Vad är din gemensamma nämnare? Ja, det är att du drar dig till sammanhang där det finns tillfälle att vara slåssig.
Mm. Exakt. För vissa är ju slåssigheten det som är mest överordnat.
Ja.
Inte jättemycket själva frågan. Men sen så finns det ju de som kan liksom, hur kan man säga, det finns de som kan vara strategiska även där.
Mm-hmm.
Alltså att beslutet att hata en viss grupp är inte känslomässigt styrt, utan det är strategiskt.
Mm-hmm.
Och det betyder att jag kanske finner att jag gynnas av att ansluta mig till den här gruppen som hatar vissa muslimer, därför att det gynnar mig och det jag håller på med just nu.
Mm.
Men i en annan riktning eller fråga, då kan jag behöva haka på en annan grupp som jag egentligen, om man tittar på det med väldigt känslomässiga ideologiska ögon, så stämmer inte det jag gör. Men för mig och med mina sysslor och hur strategiskt jag tänker kring hur jag ska komma vidare med mina frågor med mitt liv, då makes it perfect sense.
Men då menar du att det finns folk som nu på senare tid har demonstrerat mot saker som de egentligen inte riktigt tror på. Men det höjer liksom ett högre, eller uppfyller ett högre syfte.
Mm-hmm.
Resten av gänget i det här samlingen, är det nyttiga idioter då?
Eller? Ganska många av dem är det. Det kanske de ju inte förstår själv, eller det bygger ju lite, det bygger
i sakens natur.
Det bygger ju på att man inte förstår det om man är en nyttig idiot.
Ja.
Man kan vara en onyttig idiot och då
Då är man ju egentligen bara en idiot.
Så det är
trist.
Det är också trist.
Ja.
Men de som är nyttiga idioter, det är ju de som blåökt ofta går på retoriska uppeldande argument som inte är särskilt underbyggda och plötsligt känner väldigt starkt kring en sak och går då man ur huset kring den här frågan, för den känns rätt och jag har många omkring mig som känner och tycker, uttrycker samma sak och det känns bra att vara i den här miljön. Det kanske är så att jag inte har hittat en riktigt annan typ av plats eller plattform där jag kan känna mig viktig. Jag kanske vill äntligen i livet känna mig som att jag har en roll
och ett sammanhang.
Jag har ett sammanhang där jag känner mig bekväm och trygg och inte alltid bara utanför. Om jag är en sån här person som alltid går runt och känner att mina armar stämmer inte riktigt i övrigt med kroppen och hur jag rör mig och de är lång för lång eller de vinglar konstigt, plötsligt känner jag inte det längre när jag är i den här sammanhanget. Det måste vara ganska härligt.
Alltså, jag gissar, men det är lite identitetssökande om det finns en väldigt stark identitet och gemenskap att koppla in sig på, då är det ganska lätt att man gör det. För det känns ju som utifrån så är det väldigt tydligt att vetenskapen säger ett och dina åsikter och så är så fundamentalt åt andra hållet, men ändå är liksom värd att slåss för det. Kommer det sig?
Hur det kommer sig? Det finns väldigt många fina forskare som har tittat på de här sakerna i väldigt många olika vinklar. Och det finns bra svar på den också. Men det är ett vetenskapligt svar och det kommer de inte att lyssna på.
Nej, okej.
Okay. Ja, därför att vetenskapen är ibland komplex, svår att förstå.
Mm.
Och tar tid att sätta sig in i och acceptera. Och kan vara över ens egen förståelseförmåga. Och då får man bara lita på att andra människor har varit smartare än jag.
Mm.
Och har kommit till vissa beslut. Medan känslor, det är det som plötsligt känns glasklart och självklart. Och då är det väldigt lätt att gå på det istället.
Det är svårt att beskjuta en faktaresistent person med fakta.
Det kan du inte.
Nej. Nej. Vem vinner på det här? Vem är det som tjänar på det här?
Ja, mycket bra fråga. Det ofta den som tjänar mest på det, det är ju de personerna som har velat skapa oredan som blir faktumet.
Vem är det då?
Det beror på. Och det kan vara lite svårt att veta. Ja. Ibland är ju faktiskt såna här saker, det låter konspiratoriskt, men ibland är ju såna här saker faktiskt orkestrerade från ett håll där det är medvetet att hela syftet med det här är bara att det ska bli rörigt. Ibland så är det ju...
Nu ställer jag frågan som alla tänker på. Är det ryssen?
Det är ofta ryssen.
Nej, men alltså, nu, Säpos nya rapport kom ju.
Ja.
Återigen så säger de att främmande makt, Ryssland, Kina, Iran, deras aktivitet i Sverige ökar och deras förmåga ökar hela tiden.
Ja.
Så då tänker jag, som är inte en vän av konspirationsteori egentligen, det är såklart att de skulle tjäna på större oreda i svensk statsordning.
Precis som i dansk, norsk, isländsk, turkisk, allas.
Ja.
Vi är inte intressanta per se.
Men då tror jag att den tråden drar vi vidare i det här nästa avsnittet som jag flaggade för i början. Anna har skickat in Annas jätteviktiga fråga.
Mm-hmm. Jag är redo.
Kriminaltekniker Anna Jinghede.
Mm.
Hon kommer ju ofta på plats när det är klart. Mm. Och efter en demonstration, jag har själv varit vid sådana demonstrationer, där tar mig fan hela stan är en brottsplats.
Mm-hmm.
Det kan vara 400 sönderslagna butiker, någon person kan vara skadad, skjuten, skada varandra och så vidare. Hur tänker man inom en kommendering att det sen ska bli brottsbeivrande och utredande och laga kraftvunna domar efter det här?
Alltså,
varsågod.
Tack så mycket. Så här skulle jag vilja säga om den saken. Att, för det första, dialogpolis, moi, är inte riktigt lika bra som en som är kommenderingsledningsmänniska att svara på frågan egentligen.
Såklart.
Men om jag ska titta på det från horisonten som jag är, där man har suttit i staben till exempel för att ge råd för att minska mängden av den här typen av händelser. Mm. För det är ju det som är dialogpolisens roll. Att försöka med hjälp av samtal och förståelsetekniker och att liksom gjuta olja på vågorna och minska mängden våld eller skadegörelser.
Ja, minimera konsekvenserna av det som pågår.
Ja. Då sitter man ofta med en stab och då hör man ju hur ledningen tänker och försöker liksom reda i röran. Och då är ju oftast beslutsordningen ganska tydlig. Först är det så här, rädda liv. Försök att se till att människor inte blir mer skadade än vad de redan är eller inte blir det alls. Och då är det liksom, om det då förstör en brottsplats, skitsamma.
Mm.
Så tänker man ju. Och det är väl rimligt.
Ja, helt rätt.
Men om man kommer till nästa steg då är det ju att nu har vi gjort det, säger vi. Då kommer man ju ändå till programpunkten försöka lagföra.
Ja.
Och där tänker man väldigt mycket på att försöka dokumentera det som sker under själva händelseförloppet.
Mm.
Därför att när det är så där rörigt, och vi vet alla hur lätt det är att få någon fälld för skadegörelse överhuvudtaget.
Mm.
Och när det är så här mycket människor, ofta maskerade, och det springs och skriks och höjtas och folk byter kläder och folk har likadana kläder på sig.
Mm.
Rörigt, det kan man säga att det är ganska rörigt. Då är det svårt att göra efterhandskonstruktioner av det. Det går nästan inte, utan man måste få det dokumenterat under tiden. Och det är ju det som är de impopulära enheternas uppgift. Att dokumentera under tiden.
Ja, det är det vi gör.
Ja.
Vi filmar och försöker hålla räkning. Nu har han slagit henne på snoken 3 gånger och nu sparkade hon tillbaka en gång och så försöker man få det på film.
Jag håller på han i röda jackan. Vem håller du på?
Ja. Nej, men, och kanske att vi får bjuda tillbaka Anna på den frågan. Hur skulle hon vilja haft det? Finns det någon dialog mellan kommenderingsledning och kriminaltekniker och så vidare? För förr eller senare så finns det ju kvar någon form av brottsplats om brott har begåtts.
Absolut. Och en skadereglerare som ska komma in och börja försöka tänka sig, de här 400 butikerna längs den här gatan.
Lucky bastard.
Lucky bastard, tänker de då.
Vi har ett par minuter kvar. Mm. Har du någon anekdot, händelse som har etsat sig fast i ditt minne när det kommer till demonstrationer som du vill bjuda på?
Ja, kanske det, kanske. En demo som ska förbli osagd. Därför att annars kan de här personerna veta vilka de är. Det är lite taskigt att outa folk sådär. Men vid ett tillfälle där den här demon började liksom blanda ihop sig med fotbollsentusiaster.
Framgångsfaktor.
Framgångsfaktor. Ja. När två helt olika grupper med två helt olika idéer om sakernas tillstånd börjar liksom kladda ihop sig själva.
En ohelig allians har vi lärt oss. Ja,
mer än en ohelig kladdkaka kan man säga i det här sammanhanget.
Ja.
Därför att demon förflyttar sig in i tunnelbanan och där befinner det sig supportrar som är på väg till en fotbollsarena.
Mm.
Så nu är tunnelbanevagnen full med personer som har ett starkt politisk agenda och fotbollsentusiaster som inget hellre vill än att det ena Stockholmslaget ska hoppa i strömmen och de själva ska stå på land och peka långfinger, ja. Ungefär så.
Mm.
Och det skapar en slags ett vortex av känslor in i den här tunnelbanevagnen som jag själv befinner mig inne i.
Ja.
Så att till slut har de gått in i en slags de har liksom smält samman till en organism som börjar dela känslor och upplevelser med varandra. Ja. Så de börjar hoppa upp och ner och sjunga saker som typ snut, fitta, snut, hora, raj, 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 till mig som står där i gul väst och är en töntig förskolefröken. Och hoppar upp och ner så mycket så tunnelbanevagnen börjar lätta från rälsen. Så vi tänkte liksom en plåtkorv in i en tunnel som sakta skuttar fram längs rälsen. Allt medan en glad och munter hord med ganska överförfriskade personer sjunger snut, fitta, snut, hora, raj, 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 och
vad
olika andra saker.
Vad gör du då?
Man får ju bara skutta med.
Ja.
Man får ju bara hoppa med helt
enkelt.
Och
det är precis som när klockan är 2:55 och man är på dansgolv.
Yep.
Och någon jävla klåper till DJ kommer på att de ska spela jump around, jump around. Och man bara står på dansgolvet och alla börjar hoppa och man känner, jag hittar ingen utväg. Mm-hmm. Jag har hamnat mitt i ett korståg och jag kommer inte ut. Utan då gäller det att hoppa.
Och då minns man att alla som inte dansar är narkotikaspan.
Ja, exakt.
Och så börjar man. Boop, 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 boop. Det är exakt den känslan man har då.
Tack Meta. Det här var toppen. Vi har fått en bra bild av vad dialogpolisen gör och hur svårt jag kan tänka mig att det har varit, men också intressant.
Jätteintressant.
Vi kommer att återkomma dig som våran husexpert i olika ämnen framöver. Tack för den här gången.
Tack så mycket.
Det var intervjun med Meta. Kanske att du vill ta vidare, Anna. Vi avslutade ju med den här frågan från dig till Meta om hur hon tänker som en del av kommenderingen när hela, en hel stad är en brottsplats. Och hon sa ju det att det är ju liksom först prio på att rädda liv och fokus på att genomföra kommenderingen som den ska.
Mm.
Hur är det att som kriminaltekniker få en stad i knät,
ja, men alltså,
med x antal olika brott?
Ja, men det här är ju en extremt utmanande situation. Och ja, var börjar man? För det första så måste man ju ringa in då, vad har vi för brott? Vad ska vi lägga krut på rent forensiskt? Jag menar, ofta så har vi ganska väl dokumenterat. Har det väl liksom, när skiten väl har träffat fläkten så att säga, då brukar ju vi faktiskt vara med och ha dokumenterat ganska mycket som kommer hjälpa till i själva utredningsarbetet.
Ja.
Och där kan man ju då pinpointa faktiskt individer ofta som kan misstänkas. Och då kanske det inte blir så aktuellt att försöka forensiskt binda en person till en viss händelse.
Nej.
Men det kan finnas personskador och de här måste skadedokumenteras naturligtvis. Är det stora egendomsskador, ja, men då får man ju naturligtvis försöka göra en brottsplatsundersökning enligt konstens alla regler med dokumentation, beskriva hur det här har gått till och sen så kommer det bli ett antal sådana här platsundersökningar i själva undersökningen, om du förstår.
Jag många skulle vilja se Anna Jinghede rekonstruera
en kravallsituation
och spela alla rollerna själv helst.
Ja, det skulle väl vara något.
Nu kommer jag alldeles strax att köra en riktig rövhatt. Men har du någon samhällsinformation innan?
Det har jag. Kära vänner, ni ska genast, tycker jag, gå in på Instagram och söka upp vårt konto där, Ljungdahl och Ginghede. Och kanske dyker det upp lite frågor och tankar på det här avsnittet, och då går det bra att mejla oss på ljungdahl@gmail.com. Men nu, Lena, är jag så oerhört nyfiken. Hur många rövhattar träffar du på en vecka?
Lenas rövhatt.
Den här rövhatten ligger mig varmt om hjärtat. Och då ligger den mig varmt kring mitt kolsvarta, brinnande hjärta. För nu ska jag prata om en rövhatt som gör sig icke besvär i min bok.
Mm-hmm.
Jag har ju en svart bok, vet du, Anna.
Mm, oh, jag vet.
Och har man hamnat i svart bok, tar man sig inte därifrån.
Nej.
Men jag skulle samtidigt vilja åberopa att det är ganska svårt att hamna där.
Mm.
Men du vet ju hur jag är ute och vevar ibland med människor som har lite svårt att skilja på det här med jag känner någonting och det här är av min åsikt, och sen gör ett sån här bypass i huvudet och landar i faktalådan. Att jag känner något och därmed är det fakta.
Ja. Yeah.
Du har ju också lite svårt för dem.
Ja.
Yeah. Och nu ska jag prata om en särskild typ av rövhatt som inte bara är dum, alltså så som elak och vill kasta människor under bussen, utan också är korkad.
Mm, en sällsynt tråkig kombination.
ja, framförallt om man inte gör någon form av risk- och konsekvensanalys av sitt agerande. Och det kan jag säga till dig, Anna, jag har sagt det förr. Never ever underestimate my
sneakiness.
Yes. Och då skulle jag vilja göra det finns vissa människor som behöver bygga ett jättestort blått skåp som de då och då kan gå in och bajsa i. Det är så fullt med bajs i det här blåskåpet så att det börjar liksom sippra ut genom nyckelhålet. Det blir så kallat baksug. Och då skulle jag vilja säga en sak. Inom kundbranschen så brukar man säga att det finns 4 olika nivåer av kunder. Du kan tänka medarbetare, du kan tänka kompis och så vidare. Den man vill ha, det är ju den som är aktivt nöjd. Du är nöjd med din produkt. Du är nöjd med din tjänst, du är nöjd med din kompis, du är nöjd med din arbetsgivare. Då är du en aktivt nöjd person. Då kommer du gå ut på gator och torg och säga, hörni, jag är så sjukt nöjd med min frisör. Gå dit. Eller jag tycker det är topp. Jag fick toppen bemötande av den här personen. Det är en fantastisk person. Nästa snäpp, det är ju om du, Anna Ginghede, är passivt nöjd. Alltså du är nöjd, men inte på den nivån att du känner att du behöver skandera detta. Utan du är nöjd, men du sitter också still i båten. Du gör varken till eller från. De aktivt nöjda poddlyssnarna, det är ju de gullegrisarna som säger till allt och alla lyssnar på vår podd. Och vi aimar ju för det, eller hur? Eftersom vi är inte taskiga och inte heller korkade.
Verkligen.
Eller som Meta hade sagt, because you ain't dum i huvudet.
Precis, men vi älskar ju de passivt nöjda lyssnarna också.
Det gör vi.
Ja.
Men vi försöker ju vara så bra som vi kan för att så många som möjligt ska känna sig så nöjda som det bara går.
Såklart.
Ju mer rövhatter du är, desto mer kommer du jobba upp en person som är passivt missnöjd. Jag gillar inte.
Är det en rövhattsskala detta?
Det här är en rövhattsskala. Det är den jag tar idag.
Ja, jag fattar.
En passivt missnöjd person, det är ju en person som, nej, alltså jag är inte nöjd, men jag är inte tillräckligt kränkt eller förbannad eller ledsen. Du har liksom inte kastat mig tillräckligt långt in under bussen, så att jag är bara passivt missnöjd. Men om man är då besitter egenskapen, jag är dum och alltså så som elak, hemsk och ett vider, men jag är också puckad, då kommer du behöva sitta i ditt blåskåp, för då har du skapat dig en aktivt missnöjd person. Och vad gör de, Anna?
Jag vet inte. Vad gör de?
En aktivt missnöjd person talar ju om för folk att jag är missnöjd.
Ja.
Det är den personen som säger, nej för fan, gå inte till den frisören, lyssna inte på den podden, sök inte jobb på det där stället, köp inte den där produkten. Det är det sämsta skit jag varit med om. Så den här rövhattsskalan skulle jag vilja höja upp på dagordningen.
Verkligen.
vill du ha? Och då ingår det i risk- och konsekvensanalysen inför. Vem skulle jag kunna skapa med mitt rövhatteri om jag inte drar in hovarna och glider snett vänster?
Mm.
Du kan se det lite som en coachning i dagens rövhatteri.
Ja, jag fattar. Vad bra. Vad bra. Kan man ladda ner skalan? Och göra det som en liten... Jag vet inte.
Eftersom jag är gammal snut så kommer jag att skriva ut den. Och sen kommer jag laminera den och knälla ner den i din benficka. Och så tänker du så här någon gång, undrar hur jag ska bete mig nu. Då tar du upp rövhatteriet och tänker så här, nej för fan, jag vill ju inte ha en aktiv missnöjd hamburgerskapare. För då kommer du ha könshår under locket. Alltså, ju mer aktiv missnöjda människor är, desto mer kommer det bita dig själv i röva om du inte passar dig.
Mm, det är väl, det låter rimligt.
Ja. Som den folkbilder är så bjuder jag på det här. Jag måste säga en liten grej till.
Ja.
Vad är det för dag imorgon, Anna?
Imorgon är det fredag.
Och vad händer just denna fredag?
Jag fattar var du är på väg nu.
Ja.
Det är ju Friday Merch Friday.
Exakt vad det är. Friday Merch Friday. Och vad gör man då, Anna?
Man rusar åt stat. Man rusar till Podstore för bövelen. Klickar hem sin härliga merch från ÖMDK. Och vilken det blir, ja det får ni se ganska snart.
Mm-mm. Mycket bra, mycket bra. Och den finns bara där i 24 timmar. Och sen never ever.
Mm-hmm.
Tack för idag, Anna.
Tack själv. Tack själv, Lena. Och tack, Meta.
Tack, Meta. Vi hörs på liven på lördag och på måndag, veckans spaning. Bye,
bye! Bye. Thank you.